Alltså, den första delen är ju att i Sverige är det här ju fallet Kim Wall. I Danmark var det här fallet Peter Madsen. Det blev mer lika desto längre fram vi kom i processen. Man fick mer fokus på att här var ett offer, här var, alltså, att det var någon som var dött och det var fruktansvärt. Men i början handlade det här enbart om uppfinnaren Peter Madsen som hade gjort någonting med hans ubåt i danska media. Och i svenska media var det ju journalisten som var försvunnen. Så vi jobbade ju med två olika medievinklar.
Det var så mycket märkliga detaljer att jag nästan slutat förvånas. Men ändå reagerade jag när häktningsförhandlingen mot Peter Madsen skulle hållas den 5 september 2017 i Köpenhamns byrätt, motsvarigheten till svenska tingsrätten. Han hade redan två gånger tvingats backa från sina versioner. Ändå är det han som i det här läget begär att häktningen ska hållas inför öppna dörrar. En mycket ovanlig åtgärd. Han som redan ljugit två gånger. Han som redan snackat för mycket för sitt eget bästa. Han som kanske skulle ligga lite lågt. Men det är ju inte hans stil. Istället lägger han ut texten i närmare 4 timmar, ger sin version, kommer med glidningar åt åklagaren, tar plats och ger ett otroligt självsäkert, ja nästan självgott intryck. Allt är mycket konstigt. Varför han vill ha en öppen rättegång är svårt att förstå. Det enda som händer är ju att åklagaren kör över honom och får honom häktad. Själv hade jag följt det här händelseförloppet på avstånd från dag 1, blivit inkallad till nyheterna för att kommentera, gjort sammanfattningar för morgonprogrammet, suttit med live på nätet. När jag tänker på det så här efteråt är kanske den märkligaste stunden av alla när vi ser Peter Madsen gå i land efter att ha blivit räddad av danska sjöräddningen. Hans hemmabyggda ubåt hade varit försvunnen i ett dygn när sjöräddningshelikoptern får syn på den. Peter Madsen står och vinkar på kommandobryggan, men direkt efter det försvinner han ner i båten en stund och sen sjunker den plötsligt. Men Peter Madsen räddas. Han går där på kajen, vinkar åt journalisterna, ler och ser ganska nöjd ut. Ändå vet han där och då att han har mördat Kim Wall. Att han styckat kroppen och slängt den i Öresund. Av det syns inte ett enda spår i hans ansikte. Kanske tror han att han ska klara sig, att han, mästeruppfinnaren, ska överlista både dansk polis och rättssystem. Men vad han inte visste där och då är att poliserna som eskorterar honom redan blivit misstänksamma. Det normala när någon räddas i sjönöd är ju inte att man tar dem till förhör, men det är precis vad som hände.
En privatbyggd dansk ubåt med 2 personer ombord har anmält saknad sedan den inte återvänt till kajplatsen i Köpenhamn.
Den eftersöks nu av 2 räddningshelikoptrar och 3 fartyg från danska försvaret. Och det är ubåtens ägare och konstruktör Peter Madsen och en journalist som är ombord. Ubåten ska sätts...
En person som jag hade mycket kontakt med under den här händelseutvecklingen var den danska advokaten Nikolaj Linnebelle. Han följde hela fallet för svensk medias räkning. Och så här berättar han om den första dagen. Dagen då Madsen klev i land och tog som hand av utredare eller polisbetjenter, som det heter på danska.
Där kom kanske min sån uppringning som jurist in. Det var att polisen tog honom in på polisstationen. Vanligtvis i de här sakerna, när någonting händer på havet, då har man det som heter ett sjöförhör. Alltså att marinen måste in och säga vad som händer ute på havet, och är det någonting vi måste ha koll på. Men det händer typiskt innan ett par dagar, man blir inkallad, det är inte någonting speciellt. Det polisen tog tag i honom och liksom sa att vi måste ha dig alltså hos oss. Så var det någonting som sa, det är någonting som inte helt passar ihop här.
Nej, för det var inte gängse rutiner att man hamnar hos polisen efter en sjöolycka.
Nej, och jag hörde ett intervju med polisutredaren som berättade att det var de 2 betjänterna på plats som sa, det hade sagt till honom, det är någonting som inte stämmer här. Vi måste ta in honom till förhör direkt. Och han hade sagt, ja men gör det.
Mm.
Så det är de två faktiskt, för vi vet ju efterhand att det han kom in till förhöret direkt har ju betytt en hel del för att de hittade ut då precis vad som har hänt.
I Sverige fick vi uppfattningen om att Peter Madsen var en mycket känd person i Danmark innan allting kollapsade. Men riktigt så var det inte, menar Nikolaj.
Alltså han var ju en kändis på det sättet att folk i de här kretsarna som hade att göra med mekanik och sånt tyckte han var ju närmast en superstar.
Mm.
I den närmare befolkningen tror jag man hade koll på vem han var, men han var ingen, alltså det var ingenting som var i de här nöjestidningarna eller sånt. Det var ju inte en sån person.
Vad visste du om honom?
Alltså jag visste egentligen inte mycket om honom. Jag visste att han var en uppfinnare och han hade ju liksom, när han kom ut med grejer var det ju intressant att en man som bygger en ubåt och liksom gör sådana saker som är lite ovanliga. Men det var ingen person som man liksom tänkte över när du skulle säga att kände sig i Danmark eller någonting sådär.
Peter Madsen var något av en kuf, en envis, initiativrik och innovativ kuf. Och redan som ung blev han fascinerad av raketer. Det var hans egentliga passion att bygga den första privata raketen i Danmark och flyga ut i rymden. Han var med och grundade två föreningar i Köpenhamn med målet att få iväg en bemannad rymdraket. För de här projekten fick han flera priser och blev känd som Raket-Madsen. Ubåtar var hans andra passion, men där var den tekniska utmaningen inte lika stor kan man ana. Men det fanns en annan sida hos honom. Han var också mannen som hela tiden kom i bråk med sina kollegor. Mannen som blev ovän med journalister. Mannen vars sexuella preferenser handlade mycket om våld. Men att han också var mannen som kunde mörda förvånade alla hans vänner. Ändå var det precis det han gjorde. Han fick kontakt med Kim Wall via e-post. Hon ville göra ett reportage om honom och han bjöd med henne på en tur där i början på augusti 2017. Kan du berätta när du första gången fick liksom det första du fick veta om det här ärendet?
Alltså innan vi visste det var ett ärende, det första som hände det var ju det kom i nyheterna att en ubåt var försvunnen i Öresund. Och det är ju exotiskt. Alltså vi har ju i Danmark har vi inte haft helt samma ubåtsgrej som man har haft i Sverige. Men det är en ubåt försvann. Det kom som sån på tidningarna att det är en ubåt som har försvunnit. Men det var ju inte, det var bara det.
Mm.
Så det var det första gången vi hört någonting.
Och det väckte också visst uppseende, eller hur?
Ja. Alltså, det är ju en privatbyggd ubåt plötsligt har försvunnit. Alltså, man hörde ju att både militärets båtar och polisens helikopter var ute för att se vad var det som var hänt. Men det var ju mer att det var ett olycksfall om det hade varit ett skepp som var gått ner eller någonting som det. Det var ju inte, man hade ju ingen misstanke om att det var hänt någonting som det vi kunde se efteråt.
Nej. Och sen efteråt när man ser bilderna när Madsen kommer i land så ler han och prata med folk och skrattar och sådär.
Ja, det blev ju vist på tv. Alltså Det var ju, där var ju några av de här local eyes och andra de här små som lyssnade på polisradion och som var åkt ut och tagit det här. Jag hade, som man ser ju, man hade ju ingen koll på att det var hänt någonting som det vi har hittat ut av efteråt.
Nej. När fick du själv, eller när förstod du själv att det här var mer än en ubåtsincident?
Ja, där kom kanske min sån uppringning som jurist in. Det var att polisen tog honom in på polisstationen. Vanligtvis i de här sakerna, när någonting händer på havet, då har man det som heter ett sjöförhör. Alltså att marinen måste in och säga vad som händer ute på havet, och är det någonting vi måste ha koll på. Men det händer typiskt innan ett par dagar, man blir inkallad, det är inte någonting speciellt. Det polisen tog tag i honom och liksom sa att vi måste ha dig alltså hos oss. Så var det någonting som sa, det är någonting som inte helt passar ihop här.
Nej, för det var inte gängse rutiner att man hamnar hos polisen efter en sjöolycka.
Nej, och jag hörde ett intervju med polisutredaren som berättade att det var de två betjänterna på plats som sa, det Lotta hade sagt till honom, det är någonting som inte stämmer här. Vi måste ta in honom till förhör direkt. Och han hade sagt, ja men gör det.
Mm. Mm.
Så det är de två faktiskt. För vi vet ju efterhand att det han kom in till förhöret direkt har ju betytt en hel del för att de hittade ut precis vad som var hänt.
En dansk ubåtsägare och uppfinnare misstänks för dråp efter att en svensk kvinna försvunnit sedan mannens ubåt sjönk under förmiddagen. Mannen är gripen men nekar till anklagelserna.
Sen växte den här utredningen och inte minst i media. Och du själv, när kom du in i ärendet så att säga? Du jobbade aldrig direkt med det, men du kommenterade det för svensk media.
Ja, alltså jag fick ju den här förfrågan att man ville gärna ha för svensk sida någon som hade koll på dansk process och vad är det som händer. För det är olika, det har vi ju pratat både du och jag om i det första intervjuet faktiskt jag gjorde på Krimkvarten där. Att det är olika grejer som händer i processen. Så man vill gärna ha en som kunde prata ett förståeligt svenska på live-tv och hade koll på dansk och svensk process. Och så hade en förening sagt, ja, men prata med mig, och så kom ärendet in den vägen.
Mm. Och då var du tvungen att sätta dig in i det hela?
Ja, och det kan jag säga. Det hade jag inte gjort om det inte hade varit så. För det är brottsmålet, den här karaktären, jag tycker att det kommer vi också tillbaka till när vi pratar om själva kan vi se gången i rätten, att det var ju grafiskt och brutalt att sätta sig in i det här.
Mm. Men innan rättegången började, den här historien växte ju dag för dag och hans förklaringar ändrade sig hela tiden. Och polisen gjorde, i alla fall utifrån mitt perspektiv, långt bort i Stockholm, ett fantastiskt arbete.
Alltså jag tror att det här kan bli sån en casebook om att polisen skötte sig själv bra här. Vi hade att göra med, som jag sa, de här två betjänterna som uppenbarligen efter vad polisutredaren sa var de första som sa någonting, vi måste säkra någonting här. Därför när man ser de här bilderna från Matsen komma i land som du pratade om förut, att han får på sig sån en vit dräkt som ska beskytta DNA-material och sånt. Det är inte vanligt, och för början där då har utredningen ju gjort att de har säkrat de bevis som var säkra. Så jag tror att de är väldigt nöjda, tror jag.
Ja.
Om man kan prata om nöja i en sån. Men...
Ja, det började med de här polisbetjänterna, som du säger, alltså de här polismännen som redan där fattade misstankar. Men sen, utredningen var ju väldigt svår eftersom kroppen var ju borta. Och när man hittade så hittade man bara delar som till en början var utredningstekniskt fel delar.
Ja, för de passade ju inte ihop med det som alltså, de tänkte, ska han... Är det mord? Är det en olycka? Vad är det som jag sa på tv på det tidspunktet som var riktigt? Det var ju att han drev ju, det var en olycka. Mm. Det var inte hänt någonting elakt. Det var en olycka. Och sen reagerade han kanske emotionellt, som han sa, och inte som vi andra gör. Men jag tror att utredningsmässigt så var det ju mycket samarbete mellan svensk och dansk polis, för det hände i Öresund. Så jag tror de kände att det här verkade till att fungera bra utredningsmässigt.
Mm. Och trots att han nu hade styckat kroppen och spridit ut den där i Öresund, vilket i sig är en omöjlig uppgift att hitta kroppsdelar på det sättet, så gjorde man det.
De här polishundarna, jag har aldrig hört om de här polishundarna som kan åka ut på vatten och liksom lokalisera sig. Det var ju fantastiskt. Man kan ju säga att den största delen blev ju hittat på land. Alltså där var ju någonting som har gått, i Matsens perspektiv, säkert fel. Att kroppen faktiskt kom in till land.
Mm.
Men fortfarande blev det hittat. Men det, de här polishundarna var ju... Det är ju fantastiskt att veta att de kan sådana saker. Så det hade jag ingen aning om för det här fallet i alla fall.
Det är torsoen av en kvinna, och det vill säga att när jag säger torsoen så är det utan huvud, det är utan arme och det är utan ben. Jag vill gärna starta med att uttrycka min största medfølelse med Kim Wolds pårørende, som jag i natt måtte ge den definitiva meddelandet.
Det finns en oskriven regel bland kriminella som misstänks för brott. Säg så lite som möjligt och ljug så lite som möjligt. Madsens fall blev att han gjorde precis tvärtom. Han pratade gärna och länge och snärjde in sig i lögner. Inte bara en gång, inte två, utan tre gånger. Tre lögner som krossade hans trovärdighet. övertygad om att hans påståenden inte skulle kunna motbevisas, men då hade han inte räknat med den danska polisens skicklighet, för den utredning de gjorde var inte bara professionell, den var exceptionell.
Jag tänker, jag fattade inte varför han pratade så mycket. Alltså som det första som man lär sig som i processande advokat, där man pratar med sina klienter, det säger, när du har lust att säga någonting så gör vi det i rätten, vad vi liksom har i kontrollerade former. Men att berätta om du har någonting att göra, men också bara det att fråga i en vad du är stressat eller en annan ting, det kan komma ut fel, att du kan komma i alla möjliga situationer. Så vi brukar ju säga, men säg det till mig, och sen så hittar vi ut av hur vi kommunicerar information till polisen. Det han berättade, det förstod jag inte varför försvarsadvokaten liksom inte stoppade.
Nej. Den första lögnen var att han hade släppt av Kim Wall direkt efter att de avslutat båtturen. Den lögnen sprack när hennes torso hittades på land. Men redan innan visste polisen att det var en lögn. Man hade kollat av övervakningskamerorna och det där som han påstår hade inte skett. Hans andra lögn var att hon dött av någon slags förgiftning. Men det kunde ubåtsexperter som polisen anlitat avfärda. Och den tredje lögnen var att hon fått ubåtsluckan i huvudet. Och den här lögnen föll platt när polisen efter en lång och systematisk sökning hittade hennes huvud och såg att skadorna inte stämde överens med hans version.
Anklagemyndigheten vid Københavns politi har idag den 16 januari 2018 rejst tiltale mot Peter Madsen för förberedt och planlagt drap mot den kvinnliga svenska journalist Kim Wall.
Så när rättegången började försökte han med en fjärde lögn. Hon dog på kvällen. Han fick panik och la sig på botten med båten en natt för att samla sig, tänka och komma på vad han skulle göra. Först därefter styckade han kroppen och släppte ut delarna i havet. Men rättsläkarna kunde visa att så inte var fallet. Styckningen hade skett direkt efter dödens inträde. Och den här, den fjärde lögnen, blev den sista. Hans trovärdighet var söndersmulad och han dömdes för mord. I rättegången ansträngde sig åklagaren mycket för att visa att gärningen var planerad. Att Peter Madsen visste vad som skulle hända redan innan Kim Wall gick ombord. Det här var viktigt för åklagaren. För när han inte kunde bevisa exakt hur hon dog, måste han övertyga juryn om att allt var planerat. Att det inte var någon som helst olyckshändelse utan ett överlagt och genomtänkt mord. Det var därför åklagaren la så stor vikt på de sexuella våldsvideor Madsen hade i sin dator och på de buntband och annat han tagit med sig i båten, en såg, metallrör som användes för att sänka kroppsdelar, en skarpslipad skruvmejsel. Hans försvarsadvokat däremot menade att det inte fanns några som helst konkreta bevis för att Kim Wall verkligen mördats och att Madsen därför skulle dömas till brott mot griftefriden och brott mot sjölagen, vilket skulle ge ett ganska lågt straff. Så rättegången blev en klassisk kamp mellan åklagare och försvar. I brist på helt övertygande bevisning handlar det om vem av dem som skulle kunna övertyga nämndemännen. Vem som kunde prata bäst, helt enkelt. Och vi vet hur det gick. Åklagaren vann, Madsen fick livstid. Det här målet skakade om både Sverige och Danmark. För Nikolaj Linneberle blev det också ett möte med journalistiken i båda länderna.
Vad fick du för bild av honom där i rättegången?
Alltså jag hade ju ingen bild av honom förut. Så jag kan säga att mitt bild är ju kanske inte positivt. För att få upprullat en persons liv i en rättegång för mord är ju... Alltså, det var ju inte roligt. Det var ju ett väldigt komplext människa som blev presenterat. Ett människa med väldigt mörka sidor också.
Men också, han hade mycket synpunkter han la sig i. Han var ganska stursk.
Ja, och åklagaren berättade ju också att han tycker det var väldigt gränsöverskridande att Madsen liksom attackerar honom, alltså verbalt, inte någonting fysiskt, men alltså, han liksom vände sig där, att du måste ju vara sjuk i huvudet att du tror att på sån saker eller att du kan konstruera en sån situation. Så han kände ju också ett obehag. När man såg den här live-rapporteringen så var det ju... Det var, jag kan säga, hade jag inte skulle perspektivera över för, i media för att hjälpa mig att förstå vad det var som hände, så tror jag inte jag hade läst det på samma sätt, för jag tyckte att det var otäckt.
Mm. I rättegången, det här tyckte jag var ganska intressant, för jag följde rättegången live via danska medier. I rättegången ägnade åklagaren ganska stor tid åt Madsens sexuella vanor. Vad var skälet till det, tror du?
Motiv.
Mm.
Alltså jag tror att han skulle ju visa över för domstolen att här var en grund till att den historien som åklagaren presenterade var rätt. Och en av de sakerna som jag tror alla människor som frågar sig när man ser en situation, så varför hände det här? Det var ju liksom ingen andra grejer som kunde peka på varför skulle något människa göra någonting som är så fruktansvärt utan något motiv. Så han jobbade med det här, att det här var motivet. Det var viktigt för honom i hans fall.
Det var ganska explicita teorier och berättelser att de kom med det, som sen censurerades när de återgavs i svensk media. Det tyckte jag var intressant att se skillnaden mellan Sverige och Danmark som tydligen har ökat. Han medgav ju då att han faktiskt, det ser ut att han hon dog när hon var ombord på båten och det var en olycka och han fick panik och han gjorde det han gjorde. Men det var inte han som dödade henne. Det var hans förklaring. Åklagaren menar ju att allting var planerat från början. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Graden av planering av det som hände. Vad tror du själv?
Nu är jag jurist, så det är med tro på grejer. Det brukar vi säga hände i kyrkan. Alltså, med den bevisningen som är, och också som hovrätten liksom har stått fast, så menar man ju att det här var tilltänkt att han ville göra det, och han hade planerat att göra det. Det är också därför han har fått livstidsfängelse, fast det bara ett mord man har hittat på honom. Jag tror att det var planerat.
Mm.
Men jag tror inte det var planerat för det var henne.
Nej, det råkade bli hon, menar du?
Ja, och det är nästan ännu värre. Ja. Tycker jag. Ja. Att någon kollar in att jag har lust att göra en sak mot någon. Det tycker jag nästan, i min optik gör det nästan värre än det var något som man hade planerat till. Ja, jag är på den här personen när man gör någonting i effekt. Det tycker jag är väldigt läskigt.
Åklagars teori var ju att han på något sätt levde ut någon slags fantasi i det här läget. Och så råkade det bli hon.
Och det går ju på det här motivet, går ju igen på all det här väldigt grafiska. Vad hittade man på hans dator, vad han hade sökt på sin telefon. Motivet kopplat med fantasin, kopplat med tillfället. Och det är ju den raden han skulle visa för att få i Danmark lagens strängaste straff.
Mm. Men samtidigt, om man då tittar på den här händelsen och det som hände efter, när dödsfallet hade inträffat och hur han agerar efteråt, så visar ju det snarare tecken på panik och inte alls planering. Han skulle ju kunna agera på helt andra sätt än på det sätt han gör.
Ja, det tycker jag är helt rätt. Alltså, men tänk, han hade ju, och åklagarens åsikt här var ju, han hade planerat upp till dit och kastat bort det, men han hade inte tänkt över att han skulle bli hittat så fort. Alltså jag tror han hade inte tänkt över att kanske båta, när man kom ut i media, att där försvunnit en ubåt, så alla båtar som var ute på vatten och sånt, de kollade ju liksom efter honom. Han blev hittad någon kille i en liten båt första gången. Så jag vet inte om han hade missräknat med hur lång tid han hade.
Mm.
Men ibland är det ju väl också sådana planering, du kan ju inte planera allt. Du kan inte planera för varje eventualitet.
Du menar att det faktum att båten anmäldes försvunnen därför att Kim Wall inte kom tillbaka, att det var det som gjorde att han inte hann göra annat än det han gjorde, för att sökinsatsen blev för stor?
Ja, eller kanske han hade varit så upptagen av sin planering att den första biten, att den andra biten inte var så planerat på det sättet. han hade ju inte sökt på hur man gör med saker. Nu har vi ju andra fall då. Om man ska göra av sig med sån grejer så kommer man ju ha gjort det på andra sätt som hade gjort det helt omöjligt att hitta efterhand. Så jag tror att måske hans planering har varit, som jag också sa det här, att det var tillfället att det var henne. Att all hans planering har gått i vad ska jag göra, hur ska jag göra det och inte vad hände efteråt.
Nej. Du följde rättegången i huvudsak för svenska medier. Men du bor ju här i Danmark och följde rapporteringen också i danska medier. Ser du någon skillnad på hur det här fallet rapporterades om i de olika länderna?
Alltså, den första delen är ju att i Sverige, att det här är ju fallet Kim Wall. I Danmark var det här fallet Peter Madsen. Alltså bara skillnaden i perspektiv. Sen blev det blev mer lika desto längre fram vi kom i processen. Man fick mer fokus på att här var ett offer, här var alltså att det var någon som var dött och det var fruktansvärt. Men i början handlade det här enbart om uppfinnaren Peter Madsen som hade gjort någonting med hans ubåt i danska media. Och i svenska media var det ju journalisten som var försvunnen. Mm. Alltså, så vi jobbade ju med två olika medievinklar på det.
Tilltalte Peter Langkjær Madsen straffes med fängsel på livstid. Hos tiltalte konfiskeres ubåden UC Nautilus med det indhold som var i ubåden, da politiet hævede den.
Hur tänker du? Vad är din förklaring till det här oerhört märkliga som hände?
Ja, men jag tror du säger att det är oerhört märkligt. Alltså jag tror att min hjärna är inte kringligt nog till att perspektivera över de här sakerna. Jag tyckte det var läskigt. Jag tyckte det var, som jag sa, jag tyckte faktiskt att det var mer otäckt att det var någon alltså det var den personen som tillfälligt var på båten som kom ut för det här. Det är någon människa kan komma så djupt ner i sin egen hjärna man tycker det här är intressant. Det är ju en, vi ser det ju, men det är att rättsmedicinerna faktiskt säger, ja men personen, det är inte så att personen är sjuk. Så hade vi ju haft en annan sanktion om han var blivit dömd på det sättet. Så jag tyckte det är ju, det visar ju djupten är människan både på det goda men här på det väldigt onda som där kunde jag inte komma.
Du menar att vi som åskådare då måste förhålla oss till att det här är faktiskt en i alla andra sammanhang fullt normal människa som vi alla andra och som kanske till och med är lite smartare än de flesta av oss.
Ja, och det här gamla uttrycket med linjen mellan gal och genial är ju så liten. Och här har vi ju en människa som helt uppenbarligen på vissa av de här tekniska grejerna var väldigt duktig. Men emotionellt har vi ju fått rullat ut, han har han ju ingen. Alltså där har han ju sämre än en, kan vi säga, baseline. Så väldigt komplex människa, väldigt komplex situationer. I mitt jobb har jag ju kommit över massor av folk som har gjort elaka saker. Och också mördat folk. Och det är ju inte, de är ju inte speciellt annorlunda än du och jag. Det här, den här planeringsgraden, det här intressen i att folk mår ont, det tycker jag kanske det som var mest läskigt med situationen.
Mm. Han har råkat illa att du är ute i fängelset här ledsen efteråt. Vad beror det på, tror du? För att, jag menar, där sitter han bland människor som kanske har gjort värre saker och ändå reagerar de andra så intensivt på honom så att han blir misshandlad.
Men det, i alla fängelser finns det hierarki. Och alltså folk som gör illa på barn får nästan sitta i isolation hela tiden för de åker ut. Alltså de har nu pratar vi om att inte kunna sätta sig in i hur hjärnan fungerar. I fängelser där är det ju ett kodex som inte jag fattar heller. Alltså att vissa grejer är okej. Har du smugglat narkotika så är det kanske lite bättre för du åkte ut och bli taget för det. Har du gjort illa något människa, har du gjort illa någon som har du gjort illa någon i din familj så får du högre status. Men det här, döda kvinnor, och de är ju väldigt patriarkiska vissa det här sättet. Så han har ju förbrutit sig mot någonting där också. Han har ju gjort någonting mot en kvinna som var liksom han skulle ta hand om när han var där ute. Det är inte någonting som de ser på med milda ögon.
Tack så mycket.
Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter, mejla då till fallen@ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning, David Persson. Ljudsättning, Alexander Martyris. Och exekutiv producent, Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio. Och så till sist, missa inte Krimtorsdag på TV3. Efterlyst, följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.